Under vårt ashram så har vi läst en del om de problem som möter oss när vi i vår tid ska föra ut evangeliet. Inte minst i det rika västerlandet. För vi möter en helt annan situation än den som exempelvis mötte apostlarna. Det var lättare att visa prov på vad verklig godhet är när man gick ut i ett samhälle där det rådde slaveri och förtryck och all sorts förnedring. Det är på ett vis något helt annat att gå ut i ett samhälle där det finns sjukvård och socialvård och alla sorters institutioner för samhällelig godhet, om jag får säga det så. Och visa exempel på vad verklig godhet är. Förstår man nu rätt? Jag vill inte avskaffa sjukvård eller socialvård. Jag bara säger, vår situation är en annan. Och det är inte bara i det yttre som situationen är en annan. Utan kanske då framförallt i människornas hjärta. Därför att skriften talar om för oss att verklig godhet har med nåd att göra. Gud ger oss nåd. Och det är inte bara att Gud förklarar oss fria från straff, fria från, vad ska vi säga, överträdelsernas konsekvenser. Jag skulle vilja säga att det är bara nådens begynnelse. Utan verklig nåd är sedan att vara utsatt för villkorslös, reservationslös kärlek. Från en Gud som ger sig så helt åt oss att han också ger sitt liv för oss. Och att få leva av den oförtjänta villkorslösa kärlek, den nåd. Men i vår samtid är godhet för de flesta människor inte förknippad med begreppet nåd utan med begreppet rättighet. Vi talar om mänskliga rättigheter som om godheten var någonting som kunde krävas. Och förstår mig nu rätt, ni som inte har varit med förut. Jag menar inte att vi inte ska kämpa mot förtryck, mot apartheid, mot allt sådant som har med mänsklig förnedring att göra. Visst ska vi göra det. Men det är något lite lurt när vi får för oss att det goda är någonting som går att kräva fram. När det goda i själva verket är någonting som alltid är en gåva från Gud och som vi inte kan kräva av honom utan som vi istället får vara öppna för att ta emot i en sorts underordning under honom, det som skriften kallar Guds fruktan. Nu har vi läst några texter idag i adventstid, på andra söndagen i advent, då, som talar om det rike som ska komma. Och om ni var lite uppmärksamma när vi läste evangelietexten så talas det om ett fikonträd. När ni ser att fikonträdet och alla andra träd knoppas, då är sommaren nära. Då dröjer det inte länge förrän kungen kommer. Vad är det för ett träd? Fikonträdet. Jo, det är Israels folk. En eller två dagar innan Jesus dödas så förbannar han ett fikonträd. Och det står som en symbol för Israels folk. Därför att löftena och förbundet skulle till en tid gå ut till alla andra folk. Och därför förbannar Jesus fikonträdet, därför att det har förbannat honom. Och det betyder att trädet förtorkar från roten och uppåt, men roten finns kvar. Och ur Isais avhuggna stam ska det skjuta ett skott, säger Jesaja. Och det ser vi nu. Herren återsamlar sitt folk till dess land och vi får se fikonträdet skjuta skott. Och varje gång Gud har välsignat Israel genom att återsamla lite till av sitt folk, så har det också knoppat i alla andra folk, det vill säga hos de kristna. Har du sett det? När den stora invandringen till Israel börjar i slutet på 1800-talet, runt sekelskiftet, vad händer? Jo, vi får pingstväckelse. När Israel återfår Jerusalem 1967, vad händer bland alla andra folk? Karismatisk väckelse. När ni ser att fikonträdet knoppas och alla andra träd, då är sommaren nära. Vad gör vi då? Vi ska lyfta våra huvuden. Nå, det är alltså den tid vi befinner oss i. Därmed är det inte sagt att vi vet hur långt som är kvar. Det kan vara lång tid kvar. Men ändå, vi är någonstans framme i maj. Sköna maj, välkommen. Mitt i vintermörkret, kan vi säga det. Sommaren är nära. Vad säger då skriften om detta med att utbreda evangelium när fikonträdet knoppas och när tiden närmar sig sitt slut? Vi ska se några texter på det, andra Timoteusbrevet 3. Det ska du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask, men vill inte veta av dess kraft. Kanske är det här en beskrivning av vår tid. Och vi förstår kanske att när Paulus skriver detta till Timoteus, och kanske därmed indirekt till oss, att vi får ha en förståelse för att detta med att föra ut evangeliet i en sån här miljö kan vara väldigt svårt. Det bär fromheten som en mask, men vill inte veta av dess kraft. Om vi nu tänker lite grann på det här med nåd och rättighet. Om vi alltså får för oss att det goda är en rättighet, hur blir det med oss då? Ja, då kanske vi inte vill veta av fromhetens verkliga kraft, nämligen nåden. Därför nåd kan du inte ta emot utan att underordna dig, men en rättighet kan man kräva. Och där rättighetstänkandet går in, ja, vad händer? Människor blir högmodiga, skrytsamma, uppblåsta. Allt det här som nu Paulus talar. Vi får den hårda miljö som gör det svårt att bära ut evangeliet. Fjärde kapitlet, samma brev, så skriver Paulus så här, tredje versen. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran, utan skaffar sig den ene läraren efter den andra, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. När vi läste episteltexten, nej fel, den gammaltestamentliga texten från Malaki, så kanske du såg något annat. Att innan Herrens dag kommer ska Herren sända Elia för att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att han inte ska slå landet med till spillogivning, som det står. Det ska bli generationsmotsättningar av ett slag som vi aldrig har skådat förut. Och det kanske också på något sätt har med ett rättighetstänkande att göra. Den ena generationen ser med rättigheternas glasögon på varandra istället för att se på varandra som gåvor skänkta av Gud. och vi får främlingskap och ensamhet. In i den situationen går vi med glädjens budskap. Och då måste vi minnas en sak. Att skriften stryker under att glädjens budskap är glädjens budskap för de fattiga. Låt oss höra Jesaja 61. Det ord som Jesus läser i Nasarets synagoga. Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att läka dem som har ett förkrossat hjärta. Att predika frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren. Glädjens budskap för de ödmjuka, eller som det stod tidigare, för de fattiga. Saliga är de som är fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Alltså är det så här, när vi ska gå ut med det glada budskapet. Att det är glädjens budskap för de fattiga. Och när vi ska föra ut det i välståndssverige, så möter vi ju alltså det problemet att människornas mottaglighet är inte alls densamma som i de länder som vi, där vi nu ser evangeliet breda ut sig med stor kraft. Därför att det är evangelium om nåd och inte evangelium om rättigheter. Hade det varit evangelium om rättigheter skulle vi ha kunnat utbreda det med lätthet i Sverige. Men nu är det evangelium om nåd. Därför måste vi tänka efter när vi går ut. Var finns de som är fattiga i anden? Var finns de i vårt land för vilka glädjens budskap är glädjens budskap? Och så får vi gå till dem. Alla är inte mottagliga. Jag tror vi måste ställa den frågan ganska personligt var och en. Därför att vi lider ingen brist på nöd och fattigdom i Sverige om vi bara inte går efter taxeringskalendern. Därför att kravtänkandet och rättighetstänkandet har ju gjort oss rika på allt utom relationer, allt utom kärlek. Därför du kan få allt genom att kräva det, men du kan inte få kärlek på det sättet. Det är omöjligt. Utan ju mer du kräver allt och får allt, desto mer avskär du dig från kärlekens möjlighet. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Båda delarna kan man inte få på en gång. I princip. Visst kan du vara både rik och älskad. Jag menar inte så. Men när vi ser det över större skaror av människor, så är det så att ju mer vi kräver fram ett välstånd, desto ensammare blir vi. Så det är inte svårt att hitta det fattiga. Det handlar då kanske mer om en fattigdom på mening i livet, relationer i livet, något att leva för och någon att leva med. När du ska gå ut med glädjens budskap till de fattiga, så får du först tänka efter. Vem är fattig i dina ögon? För det är kanske så att du har ett stort hjärta för missbrukare och tycker att de lever ett förfärligt liv. Jag skulle vilja nå fram till dem. Okej, vad tror du den känslan och den tanken kommer ifrån? Den kommer från anden. Herren kallar dig. Herren ger dig en speciell kärlek just till dem. Du ser deras fattigdom. Och den väcker ditt medlidande. Betyder det att det inte finns andra kategorier av fattiga människor? Det finns massor med fattiga människor. Men de är dina fattiga, så att säga. Och jag tror det är viktigt att du då gör klart för dig att det är bättre att du går till de som är dina fattiga än att du går till de som andra säger att du ska gå till. Det finns förfärligt mycket dåligt samvete i våra församlingar över det här gamla uttrycket att du ska vittna för din granne. Och det kan ju hända att du inte har ett smack att säga till din granne, att ni har ingenting gemensamt. Och att du inte har en aning om hur du ska nå in till din granne med evangelium. Men istället har du en väldig känsla för låt oss säga, misshandlade kvinnor. Och du kanske känner deras situation engagerar dig. Ja, men då är de dina fattiga. Någon annan får ta din granne, det är Guds sak att sköta dig. Istället för att du ska stånga dig blodig på din granne som du inte vet hur du ska nå fram till och hålla på år ut och år in och aldrig komma längre. Så gå till dem Gud har lagt på ditt hjärta. Och hur ska du veta vem Gud har lagt på ditt hjärta? Jo, de vilkas nöd och fattigdom du ser. Därför att till dem har du något att ge. Och det finns ju många kategorier fattiga. Många ungdomar är idag oerhört rådvilla. Jag tycker jag träffar när jag har undervisat på bibelskolor och andra sådana sammanhang, det stora skador av ungdomar söker sig. Vilken rådvillhet det finns. Jag var i somras på Örebro-missionens bibelskola i Örebro. Och ett 70-tal ungdomar var där. Och jag hade en vecka ihop med dem. Och vi hade en delgivningskväll där vi berättade om oss själva inför varandra. Nästan allihopa sa, jag är här därför att jag vet inte vad mitt liv ska handla om. Och ni förstår vilken vånda det var att stå och undervisa dem. Gode Gud, låt den här veckan få bli någonting som verkligen ger en kompassriktning åt dessa ungdomar som inte vet vad deras liv ska handla om. Det finns många i traditionell mening ensamma människor. Och kanske har du ett hjärta för dem. Det finns människor som plötsligt ser de uppburna människornas ensamhet och fattigdom. Jag menar, köp ett nummer har hänt i veckan. Åh, det är glitter och paljetter och det är konjaksbål hit och det är alla möjliga grejer dit och det är fester och kalas och det är skilsmässor och nya fruar och nya samboar och allt möjligt. En sån fattigdom. En sån fruktansvärd ödslig fattigdom. Och tänk och allt det har hänt i veckans reporter i hälarna var förfärligt. Ja, det kan hända att just det är någonting som vädjar till ditt hjärta. Och att du plötsligt får klart för dig, åh, här har vi de fattiga. Det är ju de som är fattiga. Det är ju de som lever det fruktansvärt meningslösa livet. Ja visst, du har ett ärende kanske någonstans i den riktningen. Själv har jag fått en alldeles speciell längtan i mitt hjärta. Jag älskar hemmasöner. Du vet, den förlorade sonens bror. Han som var kvar hemma. Han som hade varit i paradiset i alla år och aldrig upptäckt att det var paradiset. För mig är det de fattiga som nästan får mitt hjärta att gråta. Jag träffar många kristna som varit kristna i decennier och icke upptäckt glädjen i Guds rike. Ja, det är de som jag ständigt söker upp och ständigt känner att jag har ett ärende till. Men jag springer inte ner dörrarna hos min granne, för jag vet inte vad jag ska säga till honom. Och jag känner mig löst ifrån det. Jag kan be för honom, men det är hemmasönerna som jag har ett ärende till. Och det är alltså viktigt att vi får göra klart för oss, vem är fattig i mina ögon? Vem kan jag ha något att ge till? För vem har jag medlidande? När vi nu ska gå till dessa fattiga, och vi ska göra det alltså i vår situation och vår kulturmiljö, då ska vi ta vara på det här med skillnaden mellan rättighet och nåd. Därför att om du kommer ut i många u-länder och predikar evangelium, kanske där människor har hållit på med avgudadyrkan och okkultism i årtusenden och lidit fruktansvärt till följd av alla sina demoner som de har offrat till. Och så kommer du och predikar om en gud som är upphöjd högt över alla gudar och som kan beskydda från demoniskt betryck. Ja visst, de har inte svårt att se att detta är nåd. Du behöver inte förklara skillnaden mellan nåd och rättighet. Men det måste man kunna göra i Sverige. Därför att när du närmar dig nu de som är fattiga i dina ögon, så kanske de alla är mer eller mindre förblindade, som vi är kollektivt, av ett rättighetstänkande. Och när du ger nåd till en människa som tycker att det du ger inte är nåd utan rättighet, vad händer då? Jo, du löper risk att bli utnyttjad. Låt mig berätta sagan om Oscar och Matilda. Den berättar jag ibland, den tycker jag är bra. Det var en gång ett ungt gift par som hette Oscar och Matilda. Och de hade två små barn. Och det här var en väldigt egendomlig familj, för att Matilda, hon var hemmafru. Och Oscar, han hade en liten verkstad. Och i verkstaden hade han en man som var anställd som hette Laban. Och Laban mådde dåligt. Laban var en väldigt ensam människa. Och en gång när Laban hade varit sjukskriven länge för depression och kom tillbaka till jobbet, så säger Oscar att kan väl följa med hem en kväll? Ja, Laban följer med. Och Laban berättar för Oscar och Matilda om sitt liv och hur han har haft det och alla förnedringar han har varit med om och all sin bitterhet. Och Oscar och Matilda, de är kristna, men de tänker så här att ja, vi kan ju inte pracka på någon kristendom på denna stackars människa som nu är i underläg. Utan vi låtsas ju inte något om vår kristendom, utan nu vill vi bara vara snälla mot Oscar och Matilda, mot Laban här, så kommer han att förstå att kristendom är något väldigt fint. Ja, Laban han går hem. Jesus har inte nämnts vid namn. Man ber för Laban när han har gått, men man ber inte i hans närvaro. Man talar inte om Kristus. Då och då är Laban på besök igen. Och varje gång berättar han om sig själv och sin ångest. Och sina förnedringar och sin bitterhet. Efter ett tag så är det lite grann som om bandspelaren stod på. Man känner så väl igen det här. Oscar och Matilda, de tänker, ja, får han bara prata av sig så går det snart över och vi kan prata om något annat. Men det är inte så. Utan ju fler gånger han berättar sitt lidandes historia, desto mer tycks ångesten växa istället för att avta. Så småningom säger Laban en kväll att jag får sån ångest när jag kommer hem. Ja, men vi kan bädda på soffan här åt dig, säger Oscar och Matilda. För man vill ju visa sin godhet och man vill ju visa vem Kristus är. Och så bäddar man på soffan. Så småningom blir Laban bosatt på soffan. Till sist går han inte hem alls. Men ångesten fortsätter att växa. Och en dag måste han sjukskriva sig. Oscar går till jobbet. Där hemma går Laban och Matilda. Så småningom börjar Laban att slå sina lovar runt Matilda. Den som sist upptäcker det är kanske Oskar. Men när han upptäcker det så måste han be Laban gå hem. Laban tar sitt pick och pack, skummande arg och går. Och så var den sagan slut. Ja, man visade godhet mot en lidande människa. Men han kunde inte se nåden, tog emot det som en rättighet och på något sätt hela tiden flyttade fram positionerna, tog mer och mer. Det förlöste honom inte. Han fick mer och mer, men det ändrade ingenting i sak. Han krävde mer och mer uppmärksamhet, kunde därför inte få någon kärlek. Han såg inte nåden. Oskar och Matilda var för finkänsliga för att tala om Kristus och hans nåd. Därför den nåden, den är gratis och den är ändå inte billig. Och det måste vi göra klart för dem vi vänder oss till. Annars blir vi på något sätt utnyttjade. Min hustru jobbar på en alkoholklinik. Hon är sjuksköterska. Och hon är lite allergisk för det här med hur många missbrukare har lärt sig konsten att utnyttja och kräva förmåner. I Göteborg är det så här att Göteborgs socialförvaltning har avvecklat de här så kallade ungkarshotellen. Och det betyder att det finns nu ingenstans att skicka en hemlös missbrukare. Men så finns det en paragraf någonstans som säger det att socialbyråerna är ändå tvungna att ge tak över huvudet åt missbrukare som är hemlösa. Så i förtröstan på denna paragraf dricker man upp alla pengarna. Sen går man och sätter sig på socialbyrån och säger nu får du skaffa tak över huvudet åt mig. Och det sker för närvarande i Göteborg så att man hyr in dem på hotell. Har ni hört? 300 kronor natten. Det finns ett hotell som heter 3 kronor i Göteborg där man hyser in missbrukare. Och som lite grann så här i vårdsvängen kallas för hotell 300 kronor. Och du vet, man kan aldrig få en missbrukare att betala hyran före brännvinet när man gör så här. Därför att han har rätt att ha tak över huvudet. Men vi tycker det vore ju förfärligt att bara jaga ut dem i kylan. Ja, det är förfärligt. Det är inte alternativet. Men om det ska bli någon fason på hans liv måste han få lära sig vad nåd är. Rättighetstänkandet hindrar honom från att få fason på sitt liv. Jag träffade en människa för ett tag sedan som hade engagerat sig mycket i kyrkans jourtjänst i Göteborg. En härlig möjlighet. Men hon hade också gjort den erfarenheten att det var många människor som ringde natt efter natt. Och som man aldrig kom någon vart med. Helt enkelt därför att de ville ha det så. Och i den situationen är man ju också på något sätt liksom pressad att ta itu med den bakomliggande orsaken. Det går liksom inte att ställa upp hur mycket som helst. Man måste på något sätt peka ut det i människans liv som gör att det hela tiden krävs att någon ställer upp. För att människan ska komma över på det som är livets mening, nämligen att hon själv kan ge istället för att hela tiden själv vara den som tar. Om vi inte förstår de här tingen när vi ska gå ut med det glada budskapet, så kommer vi att konkurrera med psykiatriker, socialassistenter, terapeuter, kuratorer, kvinnojourer, mansjourer, alla möjliga olika instanser av engagerade människor. Och det enda som möjligtvis kan skilja oss från de andra är att vi ställer upp ännu mer än alla andra. Det blir på sin höjd då en kvantitativ skillnad, där vi är kallade att ha en kvalitativ skillnad. Nämligen den att det vi erbjuder är nåd och inte rättighet. Och att nåden är något mycket finare än rättigheter. Fast den kötsliga människan tycker att det låter alldeles tvärtom. Att rättigheten är något mycket finare än nåden. Det stora och underbara som vi har, det är försoningens budskap och försoningens kraft. Tänk om nu Laban i den här sagan hade fått veta lite mer om försoningens kraft. För jag tror att nästa gång Oskar och Matilda engagerar sig, så har de lärt sig lite av det första misstaget. Och då säger de, kanske till en bitter människa, vi ska tala om för dig, det finns en möjlighet att förlåta de människor som har förnedrat dig. Och då är du fri från din ångest. Då är du fri från din ensamhet. Då har det hänt något ljuvligt i ditt liv. Du behöver inte längre gå här och bära dessa tunga bördor av besvikelse. Vi ska tala om för dig hur det kommer till stånd. Att du kan förlåta dem som har förnedrat dig. Då kommer det ganska snart att visa sig om Laban vill eller om han inte vill. Om han vill finns det underbar hjälp. En som du aldrig kan få på mentalsjukhus, aldrig hos någon kurator, aldrig hos någon terapeut. Om det inte är en kristen. Därför att detta att be till Gud, gode Gud, hjälp mig att förlåta den människan som gjorde det, den människan som gjorde detta, honom som gjorde det, honom som gjorde det här. Och förlåt mig att jag gått här och ältat mitt hat i alla år. Vad händer? Jo, man blir fri. Man blir underbart fri. Då får du se glädjens budskap för dig fattig. Ibland kan det komma så plötsligt som man häpnar när man ser en människa gå ifrån ångest till glädje i de loppet av minuter. Missbrukaren. Ja, om man är villig att överge alla sina utnyttjandestekniker. Om man är villig att börja lära sig att ta ett rejält ansvar för sitt liv så långt han förmår. Då kan man börja tala med honom om att det finns en försoningens kraft som gör att du kan försonas med dig själv. För det är så många missbrukare stora börda, skammen och självanklagelserna, ruelsen och ångesten, jag har förstört mitt liv. Men att se en sån människa upprättas genom att han får kraft att försonas med sig själv. Underbart. Underbart. Glädjens budskap för de fattiga. Om du istället har kallelsen att gå till kändisar, högt uppsatta affärsmän, politiker, artister, akademiker och får börja visa dem, det finns någonting som är mycket mera meningsfullt än detta att samla makt, ära, berömmelse och resultat. Att få ta emot nåd och ge nåd. Ja, då kan du se livsförvandling. Och det kan behövas hos många att få försonas med tanken att makten, äran, berömmelsen, det var ingenting. Jag satsade på fel häst. Men nu vill jag ta konsekvenserna av min erfarenhet. Jag vill försonas med det gamla och lägga det åt sidan. Jag vill gå in i något nytt. Försoningens budskap. Vi behöver få lära oss att gå ut med glädjens budskap till de fattiga. Genom att upptäcka vilka som är fattiga i våra ögon. Och sen att upptäcka hur försoningens budskap ska bringas in i deras liv. Så att det inte blir bara att vi göder ett rättighetstänkande, utan att människan får uppleva ljuvligheten i att se att nåden är mycket större än rättighet. Att nåden ger vila där rättigheterna, kraven, bara skapar ensamhet och prestationsångest. Det är vår uppgift i denna tiden och denna miljö. Det finns en möjlighet att nå ut. Men den ser annorlunda ut än vad den gör i många traditionella missionsländer och på många klassiska missionsfält. Vi får se vilka dörrar Herren öppnar här och nu. Och så får vi lära oss att gå på de vägarna i vår miljö. Det är inte omöjligt. Vi ska inte nedslås. När fikonträdet knoppas kan vi lyfta våra huvuden. Sommaren är nära. Och det finns vägar även till vårt folk. Att gå ut med budskapet om riket och konungen som är i antågande. Låt oss tacka Herren. Fader i himmelen, vi tackar dig för att missionsbefallningen inte har upphört att gälla. Och vi tackar dig för att det finns vägar i vårt folk och i vår tid. Vi har bett dig förut en gång under vårt ashram och vi gör det igen, Herre, att du befriar oss ifrån allt dåligt samvete som hela frågan om evangelisation innebär för så många av oss. Utan vi vill att din nåd ska vila över hela den här frågan. Och att vi får med din hjälp tänka konstruktivt. Se vilka andra möjligheter som öppnar sig i vår tid och vårt folk. Och så får vi börja vandra med dig, de ärenden som du har. Till de som är fattiga i vårt land och vår tid. Kanske inte fattiga på pengar och möjligheter materiellt, men fattiga på kärlek och relationer, fattiga på mening och mål, rika på besvikelser och grämelse. Och därför ber vi att du utrustar oss för att nå fram till människor som är mottagliga för nådens evangelium i vårt land och vår tid. Så att så många som möjligt kan bli inbärgade för ditt rike innan du kommer tillbaka. Amen.